Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 303, där jag möter Paulina Modlitba, en av Sveriges främsta thought leaders inom teknik, innovation och AI. Hon har en forskningsbakgrund från KTH och MIT, där hon har studerat och forskat bland annat kring robot-människa-interaktion och maskininlärning. Och sen ett antal år driver hon sin egen konsultverksamhet och är flitigt anlitad som föreläsare och moderator. Tidigare har hon också jobbat i roller inom digital affärsutveckling på företag som Bonnier R&D, Stardoll och Tokaboka. Paulina har också suttit i Digitaliseringskommissionens expertråd. Hon har modererat webbdagarna. Hon har blivit utsedd till årets alumn på KTH för sitt arbete med att göra techbranschen mer inkluderande. Och hon sitter idag i UN Women Sveriges styrelse, där hon fortsätter att driva de frågorna. Det här är ett samtal där vi får lära känna Paulina och hennes bakgrund, men framförallt också ett avsnitt med fokus på AI och hur vi ska förhålla oss till det. Paulina har nämligen förmågan att förklara och göra det där mytomspunna mer förståeligt. Men innan vi drar igång vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 303 med min gäst Paulina Modlitba. Jag heter Eva Ekedal. Paulina Modlitba, välkommen till Karriärpodden.
Tack så jättemycket.
Alltså det är så bra att du är här, av flera anledningar. För nu ska jag äntligen få lära mig det jag behöver veta om AI, men jag ska också få lära känna dig, som jag har varit nyfiken på ganska länge. Och vi har ju stött på varandra lite
genom åren.
Ja, men aldrig liksom fått prata ordentligt ju. Det är ju så här, man träffas på olika event och brinner lite för samma saker och... Och du har ju också jobbat en hel del med mina gamla kollegor när jag var på IDG, webbdagarna. Och, ja, men du har ju liksom varit så här en star på scenen, tycker jag. Och det ska bli så bra. Hoppas att du också vill vara här.
Ja, jag är ju lika nyfiken. Jag har beundrat ert arbete genom åren. Och som du sa, vi ingår lite i samma nätverk och sådär. Så har jag verkligen följt med från första stund när ni började bygga er verksamhet och stödja kvinnor i ledande positioner och så vidare. Och liksom.
Ja, men så bra. Och vet du, att det är ju så här att jag, när jag liksom började läsa på då om dig, så insåg man så här, men gud, hon har ju hållit på med det här som vi pratar om nu så otroligt mycket. Alltså det måste ju vara årets verkligen mest omtalade område som du råkar ha liksom verkligen hamnat mitt i smeten nu. Mm. Men du har hållit på många år.
Ja, sen har jag inte jobbat regelrätt, liksom programmerat AI eller tränat AI-modeller så.
Nej.
Men jag har alltid varit technörd och alltid varit intresserad av människa-maskininteraktion på olika sätt. Och det började nog, skulle jag säga, när jag fick möjlighet att plugga på MIT Media Lab i USA.
Mm.
Och det här är ju nästan 20 år sedan.
Jag vill är det 20
inte, år ja, jag vill inte sedan? Tänka på det.
Nej. Liksom det Anna pratar om åldrar här, du och jag.
Mm. Jag började 2005. Det började med att jag 2004 fick möjlighet att plugga som utbytesstudent. För jag pluggade på KTH, men jag pluggade i Helsingfors. Och där kommer man mycket närmare forskningen. Och där började jag få liksom en inblick i att det finns robotforskare. Och en av de häftigaste robotforskarna som jag minns att jag läste om och läste forskningsrapporter av, det var Cynthia Brazil, som fortfarande är baserad på aktiv på MIT Media Lab.
Ah.
Hon jobbar mycket med sociala robotar, så det var där jag också började upptäcka att det finns andra som tittar just på det här med hur teknik är relevant för oss som människor och att teknik också kan användas för mjukare sociala ändamål. Liksom. Och det här var ju robotar som på olika sätt kan hjälpa oss, vara våra vänner, hjälpa äldre i deras vardag och så vidare. Så att jag blev jättenyfiken på det.
Mm.
Och via det så skickade jag faktiskt ett mail till ett antal professorer på MIT Media Lab och frågade, hej, skulle jag kunna få göra mitt exjobb hos er?
Oh.
Och det var inte många som svarade, men det var faktiskt en som svarade. Och han hade dessutom en lucka på ett halvår för en student. Så det var verkligen så här, hur allting faller på plats ibland. Det var så här perfekt timing.
Det bara hände.
Ja,
tror du på slumpen?
Nej, men alltså,
eller ödet? Eller?
Nej, men alltså, nej, jag gör nog egentligen inte det. Men här har jag svårt att förklara. Det föll på plats på ett sätt som är svårt att förklara rationellt.
Uh-huh.
Det kändes som att det har ju förändrat mitt liv väldigt mycket.
Ja, och det gör just nu också, kan jag tänka mig. Ja. För nu är ju du liksom ett namn på allas läppar. Med det här, bara, vem ska vi ta ut som kan hjälpa oss med det här? Och då blir du ofta anlitad, både som moderator och på andra sätt.
Exakt.
Men om vi skulle försöka förstå då hur den här, alltså det låter ju som det här, nyfikenheten kommer i första eller andra meningen då, när du börjar liksom reflektera. Jag tänker att du ska få reflektera över din egen, hur du har blivit som du har blivit när du sitter här. För det brukar man få göra.
Ja.
Oh, vad kul, va?
Och det är en otroligt stor fråga.
Mm.
Jag skulle nog säga, nummer ett, nyfikenhet är min starkaste egenskap. Och jag föddes sån. Jag kan nog med ganska stor säkerhet säga att det liksom, det byggdes in i min hjärna.
Mm. Det var med i DNA-t.
Mm.
Från föräldrarna, båda eller en, eller hur gick det till?
Båda. Jag brukar säga att jag tycker att jag är en sån perfekt kombination av mamma och pappa. De är väldigt olika, men så att jag har fått en kompott som på det stora hela blev en uppsättning egenskaper som jag faktiskt älskar väldigt mycket och som jag använder. Så från pappa fick jag det liksom, båda är utbildade lärare i grunden. Så de tycker både om att lära sig men också att lära andra, så väldigt pedagogiska. Så fort de såg att de hade fått ett barn som var väldigt nyfiket och kunskapstörstande så uppmuntrade de det.
Mm.
Och de hade ju verktygen för att göra det. Så det var liksom lappar på golven med liksom kunskap och ord, och jag började läsa väldigt tidigt, och det var liksom
sen. Är du första barnet eller?
Jag är äldst.
Och de testade all pedagogik på
verkligen. Och jag tror mamma var inspirerad av Montessori, och jag gick Montessori så småningom också. Mycket självlärande, och det har ju satt sin prägel mycket i hur jag sen har levt mitt liv, som vi kommer att prata om sen.
Men vad coolt att det liksom, man kan så här, jag blir ju inte så förvånad när du säger det här, för det hade man kunnat liksom, bara det lilla researchen jag har gjort och när jag stött på det, hade man kunnat gissa så här, nyfiken hit och lärande är något som du också utstrålar på något sätt.
Ja, men verkligen, och man kan ju se mig som liksom moderator på scen och så vidare, men till syvende och sist så handlar det ju om kunskapsutbyte alltid. Och det är ju det, oavsett om jag står och föreläser eller om jag modererar, så är det mötet med andra människor.
Mm.
Och att dela kunskap som är liksom kärnan i det och som jag går igång på.
Och så liksom tech och människan, liksom, det är också grejer som återkommer, verkar det som.
Ja, verkligen.
Ja. Men du, alltså, så det här med tech då, hur blev det det då? För det är det som du pluggade.
Mm. Det finns också i mitt DNA. Jag, så tidigt som jag kan minnas, som jag sa, jag började läsa och skriva väldigt tidigt. Och jag började skriva både, jag drömde både om att bli författare. Så jag skrev berättelser som jag upplevde i böcker. Men de var ju så här 15 sidor långa liksom, som jag illustrerade och sådär. Men jag skrev också tekniska manualer. Alltså jag gjorde uppfinningar och jag drömde om att bli liksom. Jag såg jättemycket upp till MacGyver, du vet. TV-hjälten som kunde fixa allt med lite tuggummi och något gummi, någon gummisnodd och liksom så här. Det var nog väldigt spännande över det. Jag liksom kommer ihåg att mamma funderade lite på sig, vad är det är något speciellt med det här barnet, vad är det, för hon är helt ointresserad av att leka liksom med dockor och så som mina tjejkompisar, alltså andra flickor i min ålder framförallt gjorde liksom. Utan jag samlade på mig skruvar och muttrar och allt möjligt, gamla glasspinnar och saker som jag kunde hitta på gatan liksom, och limmade ihop dem och byggde uppfinningar och drömde om rymden. Och det fanns där.
Det bara fanns där. Mm. Men blev du också uppmuntrad i det här då? För det är intressant ur uppfostrans synpunkt liksom.
Ja, det är nog en otroligt viktig del i allting. Att jag faktiskt uppmuntrades i det. Både i det kreativa. Och det är det här jag menar med liksom kombinationen av mamma och pappa. Pappa var väldigt samtalsbaserad. Han älskade att prata med mig om saker och ting. Och han hade så här, ja, men vi pratade politik, vi pratade filosofi. Det var så otroligt tvärdisciplinärt. Och vi fick möjlighet att så här, jag fick möjlighet att väldigt tidigt börja bygga ett pussel och förstå hur saker hänger ihop. Liksom. Mm. Och inte tänka att saker existerar helt separat, utan så här, se mönster och lägga det där pusslet. Mamma var med i den och uppmuntrade väldigt mycket lärande också, men också det konstnärliga och intresserade mig till sammanhang och människor som var väldigt så här, spännande. Så att de vidgade min värld väldigt tidigt. Och var väldigt lyhörda för vad jag var nyfiken på, inte. Liksom. Mm.
Så när du skulle börja drömma om vad du skulle jobba med, hur gick tankegångarna då?
Nej, men så här, jag har ju invandrarföräldrar, men som är akademiskt utbildade och som hade möjligheten att öppna en värld för mig. Eller liksom visa att det fanns massa olika möjligheter. Så de styrde mig faktiskt väldigt lite i det där. Utan de märkte att så här, jag hade en nyfikenhet. Men jag hade också en ambition och vilja. Kunde mycket. Så de gav mig bara små ledtrådar. Så jag kommer ihåg att pappa nämnde vid något tillfälle att ja, det finns ju en väldigt bra skola i Stockholm där många stora ledare har gått, och den heter Handelshögskolan. Sen lämnade han det där, han planterade liksom, han sådde ett frö.
Ja.
Och men så mycket mer än så var det ju liksom inte.
Men vad jobbade de med? Var de lärare?
Ja, mamma jobbade som lärare.
Ja.
Och startade egen friskola sen också, finskspråkig.
Mm.
Pappa landade i att han inte var, han trivdes inte så bra i lärarrollen. Men han började jobba med utbildningsfrågor på CSN till att börja med. Mm. Och sen utbildningsdepartementet med livslångt lärande och finansiering av det och så vidare. Men han hade också liksom en låda vid sidan av. Han lärde sig att programmera. Så att han är ju såklart en teknisk förebild för mig också. Mm. Han introducerar mig till datorer och till att spela gamea, vilket jag gjorde mycket, och programmering och sådär. Mm. Så han programmerade databaser och hade det som en sidoverksamhet. Så att jag har ju också vuxit upp i en ganska entreprenöriell familj, vilket jag liksom, den identiteten har inte jag haft. Det är först på senare år som...
Men nu är du ju det.
Ja, alltså att jag har blivit det. Det var någon gång jag fick frågan, hur kommer det sig att du är så entreprenöriell? Och så bara, nej, jag vet inte. Jag har inte fått det riktigt så där hemifrån. Och så bara, jo,
det kanske du visst
det har jag.
Ja. Men det där är väl lustigt, liksom, hur man lite senare i livet kommer på, hur liksom poletterna har...
Mm.
Och hur mycket det ändå påverkar liksom, både föräldrarnas yrkesval eller motsats ibland, men, och både egenskaper och hur man liksom får det här i sig.
Ja, men verkligen. Jag tror att jag framförallt tänkte så här att mina föräldrar inte är entreprenörer på det sättet att de har skalat alltså byggt stora mångmiljardbolag liksom på det sättet. Man har ju också en bild i huvudet av vad det innebär att vara entreprenör.
Mm.
Och det är inte alla som skulle kalla mig för entreprenör heller, kanske jag själv inte heller alla dagar liksom. Men det är jag ju egentligen faktiskt. Mm.
Men det är, rötterna är då Finland eller?
Ja, Finland och Österrike. Pappa är en mix. Mm. Fransk, österrikisk, tjeckisk.
Wow, så här många. Fascinerat.
Jag är liksom hela Eurovision Song Contest.
Ja, men också då många språk med dig, eller?
Ja, men nej. Finska fick jag med mig.
Mm.
Kan inte det så bra idag, men jag förstår i princip allt. Men jag fick ändå en liksom tvåspråkig hjärna, vilket gjorde det möjligt att väldigt mycket lättare för mig att lära mig andra språk sen. Mm. Tyskan fick jag inte dagligdags, men jag var ju ändå omgiven av tyska mycket och tillbringade somrarna i Österrike och Tyskland och sådär. Mm. Så att,
Ja, så att man får i sig, helt klart. Men du, det blev inte Handels?
Nej, det blev en kort session på Handels, så det blev faktiskt Handels först.
Mm. Vad hände?
Men efter 2 månader... Det var det nog liksom efter att ha varit en väldigt så här, högpresterande tjej genom alla år och hela tiden fått så här, bra betyg och priser och stipendier för bästa betyg och liksom en rak linje, så hamnade jag nog i min första så här, livskris då faktiskt.
Ja, där har vi första guppet på din...
Ja, ja, verkligen okay. Så.
Mm.
Och en sån här livskris, den föregås ju alltid av... Klart den där raka linjen, även om den på ett sätt upplevdes som rak fram tills dess, nog inte var det heller. Någonstans där på vägen så förstår jag nu att jag... att prestera på det sättet, i alla fall för mig, gjorde att jag tappade den här nyfikna... Mm. Ja, men den här nyfikna Paulina som var framförallt lustdriven, skulle jag säga. Utan jag blev så otroligt prestations...
Ja, det tog över.
Orienterad. Mm. Jag skulle göra allting så bra som möjligt utan att jag egentligen förstod varför. Det fanns liksom ingen rim och reson i det där. Utan jag visste väl att jag hade förmågan att prestera och det blev liksom min grej. Och det är också det blir också det man får beröm för och den identitet man börjar bygga.
Mm.
Men ja, på Handel så hamnade jag i en identitetskris.
Vad hände då med dig?
De har som tradition, då i alla fall, att man, alla nya studenter, för man är ju inte så många, får träffa rektorn på tu man hand, eller ja, liksom på hans kontor, och har ett kort samtal. Och rektorn frågade mig då, men varför vill du börja på Handelshögskolan? Kan du nämna liksom 3 anledningar, vilka var de främsta? Och det är enda gången i mitt liv som jag har varit helt mållös. Jag bara satt tyst och bara insåg att, så här, vad ska jag svara? Så här, för att pappa tyckte att det var en bra skola. Jag bara kände djupt, liksom, hela vägen in i hjärtat att så här, det är inte det här jag vill.
Nej,
och jag är en väldigt värdedriven person som är extremt dålig på att finna mig i kontexter där hjärtat inte är med.
Mm.
Så det var nog det som blev knas
där. Helt enkelt.
Det är ju en tillgång. Mm. Jag har ju under perioder sett det som en svaghet. Mm. Men det är ju en tillgång.
Ja, verkligen. Mm. Då kände du att det är något annat.
Ja, det är något annat. Och det var ju teknik och KTH. Men då hade jag, precis som ganska många andra, en ganska felaktig bild av vad det innebär att gå på KTH. Mm. Jag hade liksom sett så här, folk i de här overallerna sälja blandaren på T-centralen och tänkt att så här, de är nördiga på ett sätt som jag inte, nej men, som jag inte är. Jag kan inte, liksom, jag vill ju jobba med teknik och människa. Och jag vill också bli journalist, för det drömde jag om. Jag älskar att skriva. Så jag fick inte ihop det där liksom, i huvudet.
Nej.
Och det var inte förrän en kompis som jobbade på KTH tillfälligt tipsade mig om att det har startat ett nytt program där. I medieteknik.
Mm.
Där man faktiskt får plugga design, journalistik och programmering, fysik, allt det där nördiga, då var det som att...
Jag har gjort för dig alltså.
Ja. Och när jag väl kom in och började där så så flög jag på små rosa moln genom hela utbildningen sen.
Ja, och så har du också blivit årets alumni, eller vad?
Ja, på KTH.
På KTH.
Ja. Ja. Det
för några år sedan var det.
Ja, 2018. Mm. Mm. Tiden flyger.
Så att det blev en bra studieperiod, ja, där.
Enormt bra, ja, på så många sätt.
Ja. Vad är det du minns mest?
Också att jag älskade människorna som jag pluggade med. De drogs ju också till det här programmet av olika anledningar. Det var många, återigen, liksom entreprenöriella själar. Flera av dem blev framgångsrika entreprenörer. En klasskompis startade SoundCloud som musiktjänsten. Mm. Flyttade till Berlin och började bygga på den där och så vidare. Och jag blev indragen i projekt. Liksom, jag var ju fortfarande väldigt sådär, jag ska prestera och jag ska vara så duktig. Och även på medieteknik så fick jag pris för bästa betyg och så att jag höll mig kvar vid det. Men där började ändå andra dra i mig på ett sätt som gjorde att jag blev involverad i projekt där jag fick vara lite mer lustdriven. Mm. Så jag började liksom, det började lossna lite där.
Du hittade det där. Ja, men liksom kombinationen av lärande och kreativitet också låter det ju som. Ja. Här, att liksom få med och skapa och inte bara ta någonting som man liksom ska lära sig från perm till perm. Utan,
exakt, ja. Exakt.
Ja, vad coolt. Men det här som du började berätta, MIT, kom det direkt efter eller?
Det var när det var dags för mig att göra mitt avslutande exjobb. Mm. Som jag hörde av mig till MIT Media Lab och fick möjligheten att göra exjobbet där. Mm. Och sen jag väl hade gjort det ett halvår så var det mycket lättare för mig att komma in och faktiskt få göra bli antagen till deras mastersprogram.
Mm.
Och gjorde det i 2 år till.
Okay.
Så att jag,
och det var då robotarna och allt kom
in? Ja, det var det redan innan. Jag blev antagen till en grupp där de råkade... Jag hade inte planerat det så. Jag hade egentligen ingen så här konkret plan när jag hörde av mig. Jag visste bara att jag ville dit. Men just den här gruppen som jag blev antagen till, där höll de just på att titta på robot-människa-interaktion. Och då var det inte intelligenta robotar, så vi programmerade ju liksom inte AI och beteende på det sättet. Men det var mer alltså, robotgränssnitt. Hur förhåller vi oss som människor till robotar som har lite mer mänskligt beteende. Och, ja.
Det var sådana som hade liksom armar och ben och sådär.
Exakt.
Mm. Ja, så var spännande. Men du, om man skulle nu hamnar ju det där att jag är rekryteringskonsult. Nu måste jag liksom få ihop din karriär.
Lycka till! Och, det kommer inte.
Jag gör inte det, tror jag. För jag har försökt kolla här liksom på LinkedIn. Och det kommer inte bli 2-3 timmar avsnitt om vi ska... Mm. Det går nog inte. Även fast inte du är lastgammal så har du hunnit göra en hel del. Men om du skulle liksom nämna några highlights kring liksom det du faktiskt har... Som har format dig... kring dina yrkesval.
Mm.
För du har ju gjort lite olika saker och de senaste åren är du egen.
Ja, alltså det är nästan omöjligt att göra, höll jag på att säga. Och det jag...
Du får träna på din pitch här.
Ja, du är inte den första som säger det. Och jag har försökt. Mm. På något vis är jag futurist. Alltså jag lever i framtiden och alltid gjort det. Och jag får ju höra nu att säga, men Paulina, vilket lyckokast att du satsade just på AI- som ju har visat sig bli så stort nu och säger, jag har ju aldrig varit så medveten i min karriär, utan jag har ju verkligen sökt mig till områden som jag tycker är spännande, både liksom väldigt tidigt intresserad av internet och teknik, och för mig har jag har liksom aldrig sett det som framtidsområden som alla kommer syssla med om 20 år liksom. Det är inte därför, men det har bara råkat bli så att de intressen jag har blomstrar 10-20 år senare på något vis. Så det är ju någonting med mig som gör att jag lever i framtiden. Mm.
Men lever du mer i framtiden än i
nej,
nu?
Nej, jag lever väldigt mycket i samtiden också. Mm. Men alltid med någon slags, i alla fall en tå i framtiden.
Ja.
Jag tror att det kan härledas tillbaka till att just att pappa och jag i våra samtal, att jag väldigt tidigt fick lära mig att se hur saker hänger ihop, mönster. Det gör ju också att det blir lite lättare att så här, extrapolera det in i framtiden. Att, så här, att de här sakerna samverkar si och så, det borde ju kunna leda till att vi kommer vilja göra mer av det här. Så att jag har blivit väldigt så här, det handlar ju mer om att hela tiden ha känselspröt ute för signaler framtidssignaler. Mm. Mm. Att jag ganska tidigt, som en sån här kanariefågel i... fast omvänt. Du vet, man brukade ha kanariefågel i gruvorna för att den väldigt tidigt känner precis. Av giftiga gaser. Men det här är liksom tvärtom. Att jag väldigt tidigt känner av framtiden. Ja. Och jag har känselspröt ute som är väldigt känsliga för förändringar som kommer leda till större förändringar i framtiden. Liksom. Uh-huh. Och det är ju det som jag på något vis lever på många olika sätt. Oavsett om jag modererar eller föreläser eller som jag startat ett nyhetsbrev nu som jag använder.
Som jag prenumererar på.
Ja, som har blivit som någon slags plattform för mitt community och sådär. Det är ju hela tiden den här liksom känselspröten men också att se samband som jag lever på.
Mm.
Och också att jag gör det med människor. Att jag ser hur människor kan... synergieffekter mellan olika människor. Att intressera dem till varandra och... ja, det är den här nyfikenheten.
Det är den verkligen som är din ledstjärna, tänker jag. Men de här första liksom, yrkesvalen som du ändå hamnade i då efter. För vad tänkte du då att du skulle... Nej, men nu ska jag ut och jobba här och tjäna pengar.
Jag har faktiskt helt ärligt aldrig tänkt så. Nej. Utan jag har liksom alltid sökt mig till lust. Och i varje ögonblick så har jag liksom... Var jag än befinner mig så handlar det snarare om att jag så här, tar mig tiden att känna efter. Så här, vad är det jag gör nu? Vill jag göra mer av? Mindre av? Hur kommer jag till min rätt i det här? Vad kan jag bidra med? Och sen så tar jag liksom nästa steg utifrån det. Men jag har aldrig liksom riktigt haft en så här 10-årsplan eller en tydlig bild av.
Mm.
Jag hade nog aldrig kunnat måla upp hur min verksamhet och min verklighet ser ut idag. Liksom, för 10 år sedan.
Mm.
Utan allt jag visste då var att jag älskar att vara där det händer saker och någon slags liksom med örat mot framtiden och är nyfiken och se till att jag är där.
Mm.
Men mycket annat handlar om att ha rätt magkänsla, att jag söker mig till mer av det som jag märker. Att jag blomstrar av och tycker om och sammanhang och människor. Liksom.
Men du har ju ändå varit inom Bonnier och så här, några större koncerner som du har verkat i. I alla fall då, i början där. Ja, hur gick det då?
Jo, men, och där handlar det om att när jag flyttade tillbaka från USA efter 3 år så var jag ju, hade i princip inget jobbnätverk, för jag hade inte hunnit jobba i Sverige. Skrev en fråga på Facebook om att så här, jag är ny och hemma och jag har ingen aning om man jobbar någonstans i det här landet. vad är nya spännande arbetsplatser? Och då har jag väl liksom alltid varit väldigt öppen med vad jag är intresserad av och så där. Så att, det var nog ganska lätt för i alla fall vissa av mina vänner att så här, ja, men det har startats en ny R&D-grupp som har i uppgift att affärsutveckla och titta in i framtiden. På Bonniers huvudkontor, det kanske skulle vara någonting för dig.
Det lät ju som en bra grej.
Ja, men verkligen. Mm. Så att jag får alltid, jag alltid genom alla år också fått otroligt mycket hjälp av andra. Så även om jag själv kanske inte har en solklar bild av vart jag vill gå eller vad jag passar. Så är jag alltid väldigt transparent och öppen med vem jag är. Att jag är värdedriven, vilka värderingar jag har. Och det gör det också mycket lättare för andra som delar de värderingar. Eller som tycker om den jag är att också dras till mig eller liksom komma med möjligheter till mig. Så det är inte jag bara som har byggt min egen karriär. Och det är andra som har öppnat så mycket dörrar för mig.
Ja, för du har också varit öppen med vad du vill. Liksom. Det där är ju alltså, nu ska vi inte hålla på med karriärtips redan nu. Men det är ju faktiskt en bra sak att förmedla. Att man liksom, om man aldrig liksom säger vad man tycker om och vad man skulle vilja och vad man drömmer om. Och sådär,
jag har ju också tagit ställning mot saker. Mm. Jag har verkligen så här, gått i clinch med ibland ganska liksom... respekterade människor i branschen kring till exempel kvinnor i techfrågan och liksom varför det är ett problem att det är så ojämlikt fortfarande i branschen och verkligen så här, ibland
där har du tagit ställning
liksom. Ja, ibland känt att eller fått höra av andra att så här, Paulina, du förstör din karriär nu liksom. Du borde inte prata liksom, som kvinna borde du vara mer försiktig och så vidare och jag har bara inte, jag skulle inte kunna leva med mig själv om jag inte tog den kampen. Nej, men det har såklart inte alltid varit helt enkelt, men det har ändå varit självklart på något vis.
Det står till och med i din liksom Twitter om dig, så står det ju tränger mig på manliga sammanslutningar sedan 1980. Ja.
Det är någonting med mig som gör att jag kan bli ganska trotsig också. När jag hamnar i sammanhang där jag märker att så här, oj, 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 här tar folk massor med saker för givet. Att så här ska det bara vara Anders. Det är bara Anders som kan vara vd på den här arbetsplatsen.
Det, eller, det är någon liten rebell som...
Ja, alltså, ja. Jag... Det här har jag bollat med min terapeut hur mycket som helst och försökt hitta roten till. Och det finns säkert
destruktiva... Det blir också nyfiken
på. Ja, det finns säkert destruktiva sidor i det också. Men till syvende och sist så handlar det också om att jag känner att, så här, en enorm tilltro till den mänskliga kapaciteten och hjärnan också. Att jag känner i de här situationerna att, så här, herregud, har vi blivit så intelligenta som vi är och kunnat tänka utanför boxen som vi gör, bara för att vara så otroligt uniforma och bara ha liksom vita manliga vds. Liksom, vi kan bättre, jag blir provocerad. För då är det på något vis, då har vi bara bestämt oss för att det ska vara på det viset. Någon har lurat i oss det och sen går alla och liksom, eller i alla fall vissa, bara köper in sig på det.
Hur formade vi, liksom, eller hur hela samhället vill... Du var inne på det innan vi drog igång mickarna här, så jag tänkte nästan ta dig dit nu. Det här med hur det också har påverkat dig, att folk har velat liksom sätta dig i lite fack här längs vägen. Och det kanske var ju några av de här första rollerna då, där du var verksam.
Ja, men verkligen. Och jag har ju verkligen känt att det är... Du hörde ju när jag skulle beskriva vad jag gör och vem jag är. Det är ju nästan helt omöjligt. Jag är otroligt dålig på att hisspitcha mig själv.
Nej.
Och det är också svårt för andra att förstå vem jag är. Men jag märker att rent väldigt förenklat så har jag mött på människor som inte blir skrämda av det. Det är liksom stor skillnad på om man blir nervös och skrämd av att man möter en person som inte går att placera i fack, och om man inte blir det. Och framförallt i mina anställningar så upplevde jag att, och jag förstår det, att det då också uppstår en mycket större stress kring att man behöver kunna motivera varför man betalar en viss anställd en viss lön för att göra. Man vill kunna placera i fack. Så här. Det här är den faktiska nyttan med Paulina. Och att det skär sig där. För mig skavde det så mycket, och jag kände framförallt att jag inte fick det mandat och den tilltro till min kapacitet som jag själv kände att jag hade. Jag har liksom jobbat och haft fasta anställningar sedan jag var 18-19 och var anställd parallellt med att jag gick på gymnasiet och pluggade och liksom, så att jag har alltid varit så här otroligt villig att göra saker och kunna saker och jobbat mycket och så här. Jag fick liksom, upplevde inte att jag fick gehör för det, eller att man såg det, utan snarare så såg, och jag har fått höra konkret i rekryteringsprocesser de få gånger jag har varit i några, att vi ser det som en röd flagga att du ser dig själv som så mycket mer senior än vad du är när vi tittar på ditt CV. Det är, och det där,
man blir så,
det där liksom, förstår jag faktiskt ärligt talat inte. Okej, jag kan förstå lite grann om man liksom märker en för stor... hur ska jag säga det här?
Ja, men det kan ju finnas en fara i det liksom, om man har för stor tilltro till sin egen förmåga. Om det liksom man är, vi pratade om det i förra ledarskapssnackavsnittet som jag hade faktiskt. Om man liksom blåser upp sig själv. Liksom.
Ja, och kanske till och med att det finns oro för att man ljuger kring vad som står i CV, och att man liksom överdriver sin egen historia och sin
Men det låter sin inte egen som track det record. Fallet med dig.
Men så var det ju inte här. Och jag tycker själv, i en sån position så måste det ju vara en dröm att det kommer någon, och inte minst en kvinna som vill axla, som vill bära ett större ansvar. Liksom.
Men tror du att det påverkade att du... Att du är kvinna?
Nej, jag vet faktiskt inte.
Nej.
I en av rollerna så trodde jag att det gjorde det, men sen anställde de en annan kvinna i en snarlik roll på chefsposition och sådär. Så att nej, jag tror att det är någonting snar med mig, mitt CV, att jag är svårplacerad som gör vissa människor sådär. lite stressad kring det.
Mm.
Så det var flera av rollerna, trots att jag hade chefspositioner där jag inte fick ha en egen budget. Jag kände mig extremt vinklippt och fick liksom be om lov när jag skulle upphandla minsta lilla underleverantör. Så äska pengar. Och det, jag förstod det inte riktigt då, men jag förstår det nu, att framförallt det är en sån otroligt konkret sätt att vinklippa någon på och få den att känna sig icke-kapabel, eller i alla fall liksom inte ha fullt mandat. Mm. Att man måste fråga om lov i så liksom små situationer.
Ja, så att liksom tilltro och släpp loss potentialen på något sätt låter det ju som. Som du har fixat lite på egen hand, ja, kan man säga då.
Och det var inte planerat, utan jag hade 3 anställningar och mitt i alltihopa så var jag också föräldraledig, 2 barn väldigt tätt och så vidare. Och när jag såg upp mig från den tredje av de anställningarna så, och trodde att jag var mellan jobb och höll på att leta nytt jobb, så var det en bekant till mig som hörde av sig och frågade om ett frilansgig. Jag har inte längre möjlighet att ta det här frilansgigget, men det är superkul. Och jag tror att det skulle passa dig perfekt, Paulina. Och jag kände att det här kan jag inte missa. Det här vill jag verkligen göra.
Mm.
Så jag registrerade en enskild firma bara för att kunna ta det uppdraget mellan jobb.
Ja.
Och det är 10 år sedan. Och jag I never looked back.
Mm. Nej.
Det gigget var att, för jag hade också jobbat mycket med sociala medier och var väldigt aktiv själv privat. Jag hade liksom inte officiellt en utbildning i det eller sådär, men bygga communities online och ett stort intresse för internet och sociala medier.
Mm.
Så det här handlade om att systrarna Kronlöf, Bianca och Tiffany skulle släppa ett nytt tv-program, ett humorprogram på SVT som heter Full Patte. Mm. Och de behövde någon som kunde vara deras co-pilot i att ta fram sociala medier-strategi, bygga ett community kring, för det var väldigt så här feministiskt värdedrivet program. Mm. Och de ville liksom, de hade redan stort följe båda två sen tidigare. De var liksom, ville förstå hur man skulle designa hela den här lanseringen för att rida också på dem. Det community som de redan hade och så vidare. Så då fick jag göra det, sätta hela den planen.
Så det var första liksom gigget. Ja. Mm.
Och Bianca och Tiffany, de blev först med att så här, få mig att inse att det finns människor som kan förstå mig. För de, och ge mig full tillit. Trots att de så här, vi förstår inte vad du gör, Paulina. Hur kan du redan nu skriva som om det är vi som skriver? Du förstår precis vår tonalitet, vilka vi är. Du är rolig. Och det är klart det är roligt. Alltså, jag bara lapade i mig allt fint som de hade att säga. Men det var just den här tilltron att så här, vi förstår, du är som Gandalf, sa de liksom. Så här, sociala medier Gandalf. Och vi förstår inte vad du gör. Men det du gör är magiskt, så kör på. Vi litar på dig. Och de var ju inte inne och mikrostyrde och kontrollerade.
Du fick liksom verkligen utlopp där för både kreativitet och nyfikenhet.
Ja, verkligen. Mm. Och fick komma till min rätt. Och liksom samtidigt ha ett stort ansvar. Så här. Det var också väldigt kontroversiella frågor. Jag fick krishantera när det brände till ibland och så där. Så att det var ansvarsfullt också.
Och jag hör också att du där jobbade med någonting som du också själv brann för.
Ja, ja, supermycket. Mm. Så det hjälpte ju också.
Ja.
Och under de år som vi jobbade ihop så läkte många av mina de här såren och mitt dåliga självförtroende som jag hade kommit ut med i mina anställningar.
Mm, för det var så alltså?
Ja, ja, ja.
Mm.
Ja, jag
blev
tänkte
lite tilltuffsad.
Ja, ganska mycket faktiskt.
Ja. Uh-huh. Uh-huh. När jag såg dig första gången var ju på scen typ på webbdagarna. Och det var den episoden som jag tänkte, för då hade du den här klänningen på dig.
Mm.
Den
här, the dress.
Ja, du måste berätta om den, för de som inte var där och fick och var med om den här hypen.
Ja, för det var ju smackeliback precis när den blev ett meme. För de som inte förstår vad vi pratar om. The dress är ju den här som man inte, som vissa tyckte var blå och svart och andra tyckte var guld och vit. Mm. Och ingen förstod liksom hur det är möjligt att en klänning ser så olika ut för olika människor. Och det var bara en sån här tanke som kom till mig. Att så här, undra om den här klänningen går att köpa. Och jag visste ju liksom, jag hade precis trots att jag inte hade någon tidigare moderators erfarenhet officiellt av att leda en stor konferens, så skulle jag då leda webbdagarna i Stockholm.
Och det var ju superstort då.
3000 personer i publiken. Mm. Och jag visste att jag vill göra någonting som är lite utöver det vanliga. Liksom, för att här kommer jag och liksom, ja, men vem, ja, så här, jag måste ju positionera mig på något sätt. Göra någonting roligt. Så, så då satt jag bara så här, på riktigt typ 3 dagar innan. Och googlade ifall den här klänningen går att köpa. För att jag googlade lite så här, historiken, vem la upp bilden. Och, vad, ja. Och då visade det sig att det går ju, det är hur lätt som helst att köpa den. Mm. För 600 kronor på en brittisk e-shop.
Ja, det var liksom, inte mer. Nej.
Så jag express-shippade den till Sverige och han får den precis innan.
Och det blev ju jordens snackis.
Ja, och jag förstod inte ens. Jag tänkte att det skulle fnissas lite. Mm. Men folk pratar ju fortfarande om det där.
Ja,
jag har kvar the dress.
Ja, du har det. Vi får nästan lägga upp en bild på det, tänker jag, när vi pratar om det avsnittet. För att, så att folk ska förstå vad det var. Men det, alltså, det var ju att man kunde se den, precis som du sa, på väldigt många olika sätt. Och det gav ju förstås en väldigt bra infallsvinkel till
hela... Ja, det blev ju också en ingång i mitt intro till liksom hela konferensen och sådär.
Mm. Ja. Ja, men så supersmart. Det var då jag såg det första gången.
Det var kul.
Ja.
Och jag, alltså, jag har aldrig varit så nervös som då.
Det är sant.
Och jag brukar tänka på det så här, hur jag sov liksom inte på 2 dagar och när jag liksom nu vill klappa mig själv lite på axeln för hur mycket mer bekväm jag är i moderatorsrollen, så brukar jag tänka tillbaka på den här stunden. För att jag gjorde ju så gott jag kunde då, men jag inser ju nu att jag fokuserade på helt fel saker. Mm. Huvudanledningen till att jag inte sov, det var ju typ att jag var rädd att jag inte skulle komma ihåg folks namn utan till. Vilket idag är så här, det är absolut inte det folk kommer ihåg ändå. Man kan snegla ner i sina anteckningar om man glömmer namnen liksom. Det folk kommer ihåg, det är ju så här, hur varm man är och insatt och spontan och kanske lite rolig också på scen och sånt där. Så det är en underbar resa att ha gjort.
Mm. Så det har hänt ganska mycket med dig sen dess, om man säger liksom rent självtillit och så.
Verkligen, jättemycket.
Kan du sätta ord på det mera? Om man tittar på liksom ditt självförtroende.
Ja, men framför allt, det kommer väl med åldern också, att man får lite sådär, det löser sig. Jag har varit med om tillräckligt många olika situationer för att veta att sådär, ja, jag klarar det mesta. Det kan uppstå ganska konstiga situationer, jag kan ändå hantera det sådär. Mm. Men framför allt så handlar det nog bara om att jag har gjort det tillräckligt mycket och modererat tillräckligt mycket och är tillräckligt erfaren för att hitta till lusten och det roliga i det. Det skedde någonting under pandemin när jag helt plötsligt behövde moderera jättemycket och också bryta igenom skärmen, för att jag modererade nästan bara hemifrån och från studios.
Mm.
Att verkligen så här, också ha energi och charma människor och vara rolig på folks skärmar. Och jag tror att det där tvingade mig att vässa till mitt moderatorskap och min föreläsarkonst på ett sätt som tog det till next level.
Ja.
Och att jag också fick ett självförtroende i att jag upptäckte att, vilket inte är sant för alla moderatorer och föreläsare, jag älskar att vara i studio. Jag älskar att sända live och har ganska lätt för att gå igenom rutan. Går igång på det på något sjukt sätt. Så att jag fick ett...
Det går också.
Jag hittade min roll i moderatorskapet. Mm. Innan dess var jag mer så här, en av många och så... Ja, nej, du fick inte... Vi valde någon annan istället. Och man liksom konkurrerar om någonting som jag inte ens visste varför jag egentligen... Brinner jag för det här? Vill, liksom, är jag moderator? Är det min identitet? Och så hittade jag mig själv som programledare mer liksom, under pandemin.
Mm.
Och sen dess så tycker jag det är primärt roligt. Så.
Ja, men vad häftigt att det liksom har landat ner. Jag tänker, du får ju ihop din karriär ganska bra i de ämnena som du också modererar i, så att säga.
Och jag älskar ju när kunder hör av sig och vill ha mig som moderator just för att de har sett att jag bottnar i vissa av de här frågorna. Mm. Så att det verkligen är liksom teknikfokus eller innovationsfokus eller AI-fokus. Så att så här, vi, Ja, så att jag känner att det inte bara är så här, ja, men, vilket ämne som helst, generell moderering. Utan så här,
men sen har ju du varit involverad i många startups och sitter i styrelser kors och tvärs. Och, ja, nu är det ju UN Women, är det några fler styrelser som...
Ja, jag klev precis in i en första kommersiell på länge faktiskt, styrelse. Mm. Ett byrånätverk som heter People, People, People.
Mm.
Så jag har suttit i många ideella styrelser i de konferenser som jag varit med och byggt, till exempel Women in Tech och Gather-festivalen som jag var med och byggde under ganska många år också och sådär. Mm. Och UN Women Sverige. Men nu är det en kommersiell. En kommersiell.
Vilket... Ja, är det annorlunda?
Ja, det är det ju. Det är annorlunda på många sätt, men jag älskar det. Att det faktiskt är... Jag fick ett kommersiellt styruppdrag i en annan byrå som heter Familjen väldigt tidigt i min karriär som frilansare. Så att jag nästan tänkte att, så här, gud, jag trodde att bara... Jag tror man behövde vara typ över 50 för att få den här typen av förfrågningar. Och gärna vara man också. Så att jag blev väldigt förvånad, men jag svarade såklart ja. För sån är jag.
Ja.
Och redan då insåg jag satt i den styrelsen i 5 år, att det är så perfekt komplement till alla kortare nedslag som jag har i övrigt i min verksamhet. Att faktiskt få vara med och styra och leda en kommersiell verksamhet framåt under många år. Jag saknar den långsiktigheten i övrigt i det jag gör. Så
nu har vi ju egentligen pratat lite grann om de här olika grejerna som du gör idag. Mm. Men är det främst moderators uppdrag?
Det är ju liksom, liksom brödfödan. Mm. Eller det är liksom, tycker det är väldigt kul också. Mm. Så det är inte bara...
Nej.
Det är inte bara brödföda på det sättet. Liksom. Så det är ju det jag gör mest. Men sen håller jag på parallellt då med styrelseuppdrag. Med att bygga upp en tydligare permanent plattform kring min futurism. Och mitt ledarskap, om man nu kan kalla det för det. Och då är det nyhetsbrev och event kopplat till det som jag har börjat starta upp lite. Så här, lite AI-kurser och... Ja, om man är, framförallt om man är betalande prenumerant av nyhetsbrevet så får man erbjudanden om olika typer av föreläsningar och kurser. Och
sånt så där. Det blir ju då liksom det lärandet som kommer in där också då, kan man säga.
Och det är en affärsutveckling som jag tycker är superkul att göra, för att den är så nära det som ligger mig nära, nära mitt hjärta ändå.
Så nu är det ju liksom, du bygger din egen ditt eget arbetsliv kontra då. Men hur har de här åren varit då att liksom frisätta dig själv i de här, om man jämför med när du var anställd?
Jättebra fråga. Vilka aspekter, tänker du på några särskilda aspekter i det?
Nej, men jag tänker på hur har det varit den här resan, att nu helt plötsligt så är det du som designar din egen
vardag. Jag har insett att jag är gjord för det. Jag har svårt att tänka mig att jobba på andra sätt. Och framför allt så har det visat sig hur viktigt det finansiella och just entreprenörskapet i det här. Även om jag inte har en startup på det sättet och inte ens skalar bolaget genom att anställa andra, liksom, det är fortfarande bara jag, så älskar jag att äga min egen ekonomi, att de pengar jag tjänar går till mig och att sen förvalta de pengar jag börjat investera, framförallt då mitt bolags pengar har jag börjat investera i andra bolag och blivit ängelinvesterare, och det är en sån här grej som jag heller inte hade kunnat sätta fingret på eller gissa att jag skulle vilja göra, men som faller så fint in i allt annat, i att jag framförallt så, jag investerar ju bara i bolag som har åtminstone en kvinnlig medgrundare och gärna större mångfald ändå, även om man har sin bakgrund och så. Och att faktiskt få investera pengar i den typen av team och den typen av människor som jag hela tiden har tjatat på andra. Jag har ju lyft fram dem på andra sätt tidigare genom att så här, jag har ju haft privilegiet att sätta konferensprogram på Women in Tech och Gather, vilka jag lyfter fram där och vilka jag sätter på scen, alltså öppna dörrar precis som andra har öppnat dörrar för mig. Men att sen också investera pengar i dem, det blir liksom next level som gör att det känns ännu mer kraftfullt och meningsfullt. Så att återigen så har jag liksom, jag har inte haft den planen, det är ingen 10-årsplan att jag ska börja investera 2023 liksom, eller 2022, men
det faller på plats steg för steg.
Mm.
Mm.
Och om vi, när vi nu har liksom lagt ut hela ditt liv här, som vi gör här i podden, så här, försökt följa med på din resa. Vad är det för highlights? Om vi börjar med liksom, när har du hit, för helst ska vi ju prata framtid nu, men när har du hittills känt det som allra, allra bäst? Starkast?
Åh, vilken bra fråga. Det är mikrostunder. Det har funnits vissa tider, tillfällen på scen, när jag har känt att gud vad magiskt det här blir. Och det är inte alltid de kanske mest självklara tillfällena. Senast jag hade den känslan, det var ett ganska litet så här, exklusivt chefsevent som IBM hade för bara någon månad sedan, med fokus på kvantfysik, kvantdatorer och AI. Men också kombinerat lite med sport och hur AI och data används för att skapa både bättre spelarupplevelser och alltså publikupplevelser och sådär. Och det var någonting med det här liksom mindre sammanhanget men samtidigt otroligt komplexa ämnen. Jag skulle också vara rolig på scen, vilket jag börjat hitta till, vilket är så här, det hänger ihop med att jag har roligt på scen, att jag vågar släppa sargen lite så där, och inte bara fokusera på prestation. Och människorna som var där, och det var liksom varmt men ändå och roligt och seriöst och viktiga ämnen och forskare i framkant liksom. Det var en sån perfekt kombination av vem jag är och vad jag vill göra. Som jag inte var förberedd skulle inträffa där. Nej,
så då fick du lyckokänsla.
Ja, och att jag liksom kunde... Jag kände mig så otroligt kapabel i att jag kunde gå från att ställa avancerade frågor, men också göra om kvantfysik, men också göra det förståeligt. AI såklart, men koppla det till det djupt mänskliga i ledarskap och...
Ja, vad cool.
Alltså det var...
Så det kom som en highlight nu när jag frågade.
Ja, jag var helt hög efteråt. Ja. Jag var så lycklig.
Mm. Och när vi pratar om livet i stort då, och om det som har påverkat dig, ofta så är det ju också de här lågvattenstunderna när vi har...
Alltså det har verkligen inte varit några enkla år. Jag har ju gått igenom under de här 10 åren. Jag startade ju då och blev egen... När barnen, jag har 2 barn som är 11,5 och 13 nu. Och de var 1,5 och 3 då. Det var ju ingen självklarhet kanske att starta eget företag då. Men jag insåg ju ganska snabbt att det ändå ger mig en frihet. Som gör det mycket lättare för mig att förverkliga både mig själv och vara en närvarande förälder. Och jag vet att väldigt tidigt att jag vill båda. Nu vill jag verkligen inte skapa dåligt samvete i någon. Men jag har inte riktigt kunnat leva ett 9-5-liv. Utan har velat kunna ha ett mer flexibelt liv med barnen också.
Mm.
Och det är också en sån här grej som visade sig vara perfekt för mig.
Mm. Det är perfekt. Jag startade också, trots att det är väldigt många år sedan, mitt första företag. När jag hade småbarn.
Ja.
Det är ju ett jättebra sätt. Och då fanns det ju inte något hybridliv när jag gjorde det.
Nej.
Så att, smart.
Ja, jag kunde så här... liksom livspusslet var så mycket lättare att få ihop. Jag kunde liksom inte ens förstå hur folk får ihop sina liv. Om man verkligen jobbar 9-5. Och sen ska liksom tvätta, handla och så vidare. Jag hade ju alltid något liksom möte och kastade in tvätt i tvättmaskinen samtidigt. Exakt. Och sådär. Men sen så småningom så skilde jag mig för 6 år sedan. Och innan det så hade jag också varit gravid med 3:e barn där graviditeten med ett sjukt barn där graviditeten behövde avslutas i vecka 18.
Mm.
Så det var verkligen så här enorm sorg, kris. Och att då behöva, jag kunde inte ta en paus i mitt frilansande. Jag har haft jätteförstående kunder som jag jobbar nära och så det var inte, jag har aldrig känt mig utsatt. Eller att det har varit problematiskt på det sättet. Men jag har Jag har absolut behövt berätta liksom, för kunder att ja, om jag verkar lite under isen nu när jag ska facilitera den här workshopen så har jag precis gått igenom ett missfall. Och liksom, jag har varit transparent med det och man måste vara det kanske på ett lite annat sätt när man hela tiden representerar sig själv och ändå måste fortsätta jobba.
Nu måste vi ge oss in i det som jag behöver lära mig så mycket mer om. Men jag tänkte också att det här är ju ett ämne som, alltså AI då, som man vill prata med dig om. Som är så mycket bass kring. Och jag vet inte var andra befinner sig. Men jag har liksom försökt att, jag är också en nyfiken person. Så jag har liksom försökt att bara, ah, det är klart. Och så blir det någon form av stress i det här att man... Gud vad alla andra verkar kunna mycket. Och en del har liksom adapterat jättemycket redan i sina verksamheter. Och vi har väl också gjort det lite grann. Men ja. För att jag var väldigt tidig på ChatGPT. Och liksom satt här, kommer jag ihåg, innan jul förra året var det ju faktiskt. Det är inte så länge sedan. Som vi satt och liksom testade. Och var helt fascinerade såklart som man ju var då. Men det är ju så mycket mer. Och det, liksom, det blir ju på något sätt lite... Det blir stort när man ska tänka när man inte är van att jobba i den världen som du har varit verksam i så länge. Hur vill jag ställa frågorna? Vi har ju fått lite lyssnarfrågor också, men innan vi kommer till dem så... Vad möts du av nu kring... Liksom, vad handlar det mest om
för dig? Det är precis det du beskriver. Så många som också i olika sociala kanaler vill få det att verka som att de gör så mycket och de tänker så mycket. Och så bidrar vi till den här kollektiva stressen på något vis allihopa.
Det är en kollektiv stress.
Det är en kollektiv stress. och jag vill ju hävda, för jag har alltid varit så här, händerna i myllan, måste testa. Jag brinner ju också för att så här avmystifiera teknik och visa vad som är roligt med det. Jag vill verkligen att det ska smitta av sig på något vis. Och det gäller ju AI också. Och jag är helt säker på att enda sättet att bota den här stressen på det är att bara fokusera på det egna och börja göra. Och inte tänka så mycket på vad alla andra håller på och pratar om och testar. För det där är också ganska mycket... for show. Och det hjälper ju inte dig framåt.
Nej. Liksom. Det, men det är också det här, det händer ju det här nu då som, jag vet inte om det drabbar mig extra mycket som är lite så här i den här världen fast utan att, nej men alltså att man möter människor som kan väldigt, eller som låter som de kan väldigt mycket om det här. Och sen så när man liksom skrakar på ytan så är det liksom inte så himla rocket, ja det är ju klart att det är rocket science, det är ju jättemycket datainformation.
Ja, alltså och själva hantverket är ju otroligt avancerad matematik och avancerade AI-modeller, liksom teknik, innovation under. Men det behöver inte vi bry oss om, och det är ju det som är så fantastiskt med AI, att vi behöver bry oss mindre och mindre. Alltså det här är ju väldigt förenklat, för det finns ju också problem med att de är så icke-transparenta, de här modellerna, och att vi inte förstår vad som pågår under. Men på det stora hela så använder vi AI till dess, på de bästa av sätt, så innebär det att vi behöver inte längre kunna programmera. Det blir liksom, vi kan interagera med teknik på mycket mer mänskliga sätt. Tillbaka till det här med sociala robotar och hur det jag har forskat på, liksom, hur förhåller vi oss till mer människoliknande fysiska gränssnitt. Det här är ju liksom mer... Nu börjar vi konversera med teknik, med de ord och meningar och på det sätt som vi är vana vid att konversera med varandra på. Så att det har ju verkligen potentialen att göra mycket av det vi har gjort genom åren mycket mer naturligt.
Ja.
Och det stora med AI tycker jag är att... Och det jag skulle vilja skicka med till alla, det är ju verkligen en spegel av oss som människor. Och apropå det här med att jag liksom alltid har sett hur saker hänger ihop och liksom verkligen är tränad i att se hur saker påverkar varandra också. Nu befinner vi oss mitt i ett sånt paradigmskifte där AI tvingar oss på olika sätt att fundera på hur vi gör saker, vad vi är bra på som människor, hur vi leder andra, hur vi leder företag, hur vi affärsutvecklar. Vad vi tycker, vad vi har för värderingar, vad har vi för gemensamma värderingar och så vidare. Därför att den här tekniken tvingar oss att, att tänka igenom det. För tänker vi inte igenom det och har vi inte en plan för det, då kommer implementationen av AI bli katastrofal. Liksom. Ja. Den blir ju inte bättre än vad vi är som människor. Liksom.
Nej, precis. För det är ju det mänskliga som ligger bakom ändå. Alltså ja. Insikterna som vi nu hämtar är ju våran intelligens.
Exakt.
Men om du skulle beskriva det som alla nu har på läpparna, generativ AI, jämfört med den AI som kom först.
Mm.
Vad gör det så att vi lär oss nu?
Generativ AI har egentligen puttrat under många år, fast vi inte har vetat om det och inte riktigt pratat om det. Och framförallt så är det ju djupinlärning som är de stora framstegen inom AI som har gjort det möjligt. Och djupinlärning är en ny sorts, som man hör på namnet, en djupare AI-modeller som i flera lager kan liksom anta många olika värden, så de kan tränas på ett mycket mer komplext sätt och göra mycket mer. Så det är AI-modeller som liknar den mänskliga hjärnan mer, och de blir ju bara mer och mer
avancerade. Men är de också, liksom. Kan man säga att det också är att generativ AI är innovativ? Eller?
Vi upplever det som det, men det är ganska mycket en illusion.
Ja.
För grejen är den att det som sen kopplades på vid djupinlärning, det är liksom en djupinlärningsmodell som är väldigt duktig på att hantera kontext och ord. Och det är egentligen inte mer än så.
Inte mer så.
Sen har man hittat sätt att omvandla det också till bild och video, och det är ju det som är så fantastiskt nu, att den är ju multimodal.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
På ett sätt som ingen teknik har varit tidigare.
Du kan ju
tidigare.
Tänka dig vad det betyder för mig som poddare.
Ja, exakt.
Ljud, alltså jag musik. Har ju bara längtat efter att jag ska prata spanska eller franska eller någonting här framgent. Men det har ju redan hänt. Mm. Spotify är ju redan på det här.
Ja, ja, ja. Ja, men verkligen.
Så att, snart kommer karriärpodden på alla språk.
Men så det som är unikt för generativ AI, förutom att det också sker mycket mänsklig handpåläggning som gör att vi upplever den som svaren som smarta och så vidare, det är att den har en förståelse för kontext, sammanhang. på ett nytt sätt. Mm. Och det är det som gör att vi upplever att den är kreativ och så vidare. Och man kan också styra det när man använder de här olika verktygen. Så i många fall så kan man styra hur, det kallas för temperatur. Det vill säga hur busig man vill att den ska vara i sina svar. Mm. Och har man en låg temperatur, då ger den
kan ett... Kan man styra det alltså?
Ja, man kan till exempel i ChatGPT använda... Det finns ett kommando.
Jo, förresten, det har jag. Ah, okay,
men som heter temperature. Och det kan heta lite olika och sådär. Men ofta så kan man liksom styra också i fritext att man vill att så här, svara som om du vore en konstnär. Ja. Eller svara som... Och i större utsträckning så kommer vi ju vilja välja sådär, om man vill att den ska hålla sig till fakta väldigt tydligt och ha en låg temperatur, alltså freestyla väldigt lite, om vi till exempel hanterar fakta på olika sätt och skriver.
Att det ska vara väldigt formell och faktabaserad.
Men exakt, och då vill vi inte att den ska, att det ska finnas risk för att den, som det heter, hallucinerar och hittar på. Och sen finns ju sammanhang där vi vill ha hjälp av AI att komma utanför våra egna tankeboxar och sådär.
Jag testade faktiskt, jag sitter och ler nu, för jag testade här på en kort text som jag inte har använt, men som jag skulle testa bara på. Och då så skrev jag först lite mer formell än den jag hade skrivit, skickat in, och så kom den formell, och så bara, nej, det där blev för mycket, ta det lite mer vardagligt, skrev jag då. Och då gjorde den det. Och sen var det så här, skriv jättevardagligt, eller vad jag nu, och då blev det verkligen så där, tjena tjena ungefär.
Det blir nästan lite parodi.
Jag liksom blev ju lite nyfiken och testade ett antal gånger som jag inte hade behövt. Men
exakt, och i takt med att vi blir mer och mer avancerade, gemene man, i att använda de här verktygen, så kommer vi ju börja styra dem på olika sätt och liksom förstå att inget... Ja, men att vi kan använda det på många olika sätt. Och att vi som använder det behöver bli duktigare på att samarbeta med den och guida den.
Ja, just det, för det är det vi skickar in också som bildar basen ännu mera. Men då blir man ju nyfiken på så här, hur långt har vi kommit nu? Vilka branscher är det som du ser som har varit snabba på det? Man kan ju kanske gissa lite att det är de här... Som
innehåll. Framförallt är det ju marknadsföring, content och så vidare. I marknadsföringsbranschen så har man ju länge haft marketing automation och liksom verkligen tagit hjälp av automation för att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupper och så vidare. Så det är där. Annonsbranschen kommer förändras mycket. Vi har varit på en del dragningar med Google där de visar hur sökoptimering kommer förändras helt, eftersom när man börjar ta hänsyn till generativt innehåll, och man kommer kunna få så mycket hjälp med att skapa kampanjer och bilder och text och rikta till rätt målgrupp och så vidare. Programmerare skulle jag säga att ett annat område, det är ju säkert också för att programmerare ligger väldigt nära att vara intresserad av de här sakerna också, så är det väldigt mycket use cases och sådär, och exempel som bygger på så här, hur mycket mer effektiv du kan bli i din programmering med hjälp av de här verktygen. Och jag har börjat programmera igen, just för att jag kan samarbeta
med hjälp av AI.
Jag tror inte att det hade varit möjligt om jag inte hade haft programmeringslogiken i huvudet redan sedan tidigare. Men jag har absolut testat på språk som är helt nya för mig. Och verkligen så här samarbetat med AI.
Ja, men det blir på något sätt, allting blir ju möjligt.
Ja.
Men det är ju också lite skrämselhicka på några ställen då förstås.
Men HR bubblar mycket. Precis. De är ganska tröga i ändå att tillämpa det hands-on. Men det pratas väldigt mycket i branschen såklart.
Min liksom, rekryteringsbranschen, kan vi prata lite om den?
Ja.
För det är ju klart att det är några som har varit tidiga på det här. Och också fallit i ett antal fällor kan man väl säga. Men bland annat kopplat till jämställdhet och inkludering och så. Vad är det som egentligen är okej och hur kan man bedöma människor? Alltså, det är otroligt mycket som vi tycker att det är så mycket som sitter i vårt hantverk. Och
jag vet, och många gånger är man säkert lite för försiktig. Men det är ju ett praktexempel på ett område där det är superviktigt att man förstår vad människan bidrar med och vad maskinen kan bidra med. Att man inte tror att en AI ska spotta ut den optimala kandidaten i andra änden liksom, och lösa alla problem. Utan det kommer ju krävas jättemycket av den mjuka kunskap som du och andra som har jobbat i branschen eller jobbar i branschen sitter på. Liksom. Det kommer vara mer som ett stöd, men sen kommer man behöva göra jättemycket av det mänskliga arbetet också, såklart.
Ja, men det kommer kunna underlätta. Liksom. Mm. Det är så ju åtminstone jag har någon spaning om. Men hur och... Ja, men hur gör man det här utan att vara liksom diskriminerande redan från början? Alltså det finns ju ett antal frågetecken fortfarande. Eller har du någon som har kommit på det här? Hur man ska göra?
Nej, och jag tror att det är olika för olika bolag och det är olika för olika individer. Mm. Och till syvende och sist så är det viktigare än någonsin att var och en börjar testa men också sätta sina egna principer för hur man jobbar med AI-verktyg liksom, och på vilket sätt man kan få hjälp av dem.
Mm.
Jag läste en jättebra artikel av en kompis med mig som heter Casey Huddet. Han skrev på LinkedIn om att så här, i framtiden kommer vi alla, i förhållande till AI, så kommer vi alla vara mellanchefer eller personalchefer.
Mm.
För att vi kommer behöva liksom, precis som vi formar våra team, så kommer vi behöva forma vårt team av AI-verktyg. Just jag är behjälplig av att jobba med det här verktyget för det här och det här verktyget för det där. Och det här är liksom min armé av AI-verktyg. Och vad ska de ha för kompetenser? Och vad är då min roll som människa i det här? Och ser man det här i ett större... Alltså självledarskap blir ju jätteviktigt i det här.
Mm.
Och det är det här jag menar att jag tycker är så spännande med hur saker faller på plats. För självledarskap och det mer tillitsbaserade ledarskapet, så där, det har vi pratat om länge.
Mm.
Men det kanske inte har funnits samma sense of urgency kopplat till det. Alltså, men okej, det är modernt och det är trevligt kanske. Men egentligen funkar inte det där gamla ledarskapet ganska bra fortfarande ändå. Nu kommer det inte göra det. Det är omöjligt.
Vad bra, nu leder du oss in på det stora området som jag vill prata med dig om. Herregud, det kommer att bli världens längsta podd här. Men det
är det okej.
Är det okej?
Ja.
Ja, nej, men för just det här kopplat till ledarskap. Alltså, vad är din spaning? Det här du säger nu, det är alltså, vadå, om vi ska konkretisera det där. Att man behöver ha sin egen polett med små AI-robotar.
Mm. Sitt eget team med, man behöver inte ens tänka på det som robotar. Nej. Utan mer så här färdigheter. Och vilka färdigheter har jag som människa och människorna i mitt team? Och vad kommer AI behöva göra och hur jobbar vi tillsammans?
Mm.
Men sen gäller det också att för att kunna göra den bedömningen, så på samma sätt som när man tillsätter människor i ett team, så behöver du ha väldigt klart för dig liksom vad är det ni ska åstadkomma överhuvudtaget? Vad har ni för uppdrag? Alltså mål och så vidare, det måste vara jättetydliga. Och det är ju också, det pratar man ju även när man pratar om tillitsbaserat självledarskap, att för att det ska vara möjligt så måste man ha ha ramarna väldigt tydligt kommunicerade och klara för sig för att skapa rätt förutsättningar för självledarskap. Så här, vi ska hit. Sen exakt hur du tar dig dit.
Så den långsiktiga planen, den ska man ändå vara med och designa själv så att säga.
Mm, absolut.
Ja, ja. Vad är din, om man tittar på spaning i stort, det behöver inte vara AI inblandat, men jag kan gissa att det är det när man frågar dig. Men vad är din spaning kring ledarskap i framtiden? Vad är det vi kommer att få se mer av? Eller behöver få se mer.
Jag vet inte om det här är direkt svar på din fråga. Men det jag tror vi underskattar, det är hur mycket den här utvecklingen också hänger ihop med hur vi kommer leva i övrigt. Och det kommer komma både stora förändringar hur vi lever. Vi har ju länge pratat om att mer är 4 dagars vecka på gång. Kanske till och med 3 dagars vecka. Det här kommer absolut accelerera den diskussionen. Jag tror vi säkert kommer vara där garanterat om 10 år, men kanske redan om 5 år. Vi kommer inte behöva jobba lika mycket på samma sätt.
Varför att vi kommer att liksom vara så effektiva? Eller vad?
Sen tror jag inte att vi kommer att se massuppsägningar på det sättet. Men var och en till att börja med, vi kommer bli mer effektiva och kunna göra saker. Om vi samarbetar med AI så kommer vi kunna göra det mycket snabbare. Och vi behöver ju inte jobba på det sätt som vi gör. Nu säger jag det för att jag är en rebell och egenföretagare och designar min egen tillvaro. Men idén om 40 timmars vecka och 8 timmar per dag, den grundar sig ju i gamla principer och är designad utifrån förutsättningar som vi hade förr i tiden.
Mm. Så det kommer att förändras?
Det kommer att komma. Sen är det klart, det är inte bra ifall det omkullkastas. Från en dag till en annan. Vi måste hitta någon typ av successiv förändring, liksom övergång i det, men det kommer ju ske och det kommer accelereras av AI. Så det är liksom en mer så här, en allmänmänsklig förändring av hur vi lever och jobbar som kommer att ske nu.
Och om vi kopplar det till beteenden då hos ledaren, vad är det då som kommer att bli viktigare och viktigare?
Det är ju den här otroligt liksom det tillitsbaserade. Att man har förmågan att skapa, både attrahera, rekrytera människor, men också skapa en kultur där mandatet är tydligt. Självledarskapet, det finns utrymme för det. Där nyfikenheten är viktig. Mm. Jag tycker det är oerhört viktigt att chefer föregår med gott exempel där. Är man inte nyfiken själv? Testar man inte AI-verktygen? Man inte initierar AI-workshop? Jag håller ju en del sådana själv. Senast på Kungliga biblioteket igår. Liksom, och, så det handlar mycket om att bara testa och leka. Liksom. Gör man inte det så blir det svårt. Liksom. Man måste, det måste komma uppifrån. Samtidigt som det också måste tillåtas puttras underifrån. Mm. Någonting som jag ser nu är att många företag skapar AI- råd eller vad man nu kan kalla det för, alltså task forces som ska undersöka liksom, hur ska just vi använda AI, var börjar vi någonstans? Ja, och sådär.
Precis, det var en av de lyssnarfrågorna som har kommit faktiskt, för jag outade ju att jag skulle ha en AI-expert här och då var det faktiskt någon som just frågade det, hur kommer man igång när man inte har...
Och då kan det ju för vissa säkert vara lockande att ta till så här, liksom, ja, men ta in någon av de stora konsultbolagen. Precis. Och hej och hå.
Eller
hej,
ta in Pavlina.
Men jag tror inte att det är nödvändigt. Återigen så tycker jag det är viktigt att man bara börjar. Vissa av de här bolagen som jag pratar med, organisationerna, de kör mer på frivillig basis. Så de hör efter. Liksom, vilka organisationer är redan nyfikna på det här och har testat verktyg? Mm. Och så börjar man bygga en task force med sådana människor som redan har intresset. Mm. Medan andra utgår ifrån specifika roller, att vi behöver, liksom CTO behöver vara med i den här task forcen, våran HR-chef behöver vara med, vad det nu kan tänkas vara för någonting, så att man är mer rollbaserat. Man utgår från roller mer när man formar den här gruppen. Mm. Liksom. Men det är en bra början oavsett, tycker jag.
Ja. Men om vi fortsätter på det här, beteenden kring ledarskap i framtiden. Både för att liksom verka i framtiden, men jag tänker också koppla till att kunna leda generationer ifrån nu, de som faktiskt blir liksom uppväxta med AI och digitalisering i blodet, kontra några som fortfarande liksom lever in och som är lite äldre. Vad tror du då blir viktigt?
Vi kommer ju behöva kasta undan den här idén om det kronologiska. Jag tänker på den här, liksom, för att återgå till min egen berättelse, liksom, den här Paulina som var så hungrig på att få liksom axla ett större ansvar och vara nyfiken och så vidare. Om man inte ser potentialen i en sån individ så kommer man inte lyckas särskilt bra i framtiden. Utan det är mer liksom att vara öppen för att det kommer individer som vill ha, som är nyfikna, som kanske kan mycket mer om AI än vad du själv kan. Och du får inte se det som ett hot. Det går inte att du som ledare ser det som ett hot eller ett problem. Så det handlar mycket mer, ja, men det som vi egentligen har pratat om ganska många år, att omdefiniera, frångå CV, mer se potential. Här har vi en individ,
din egen berättelse.
Ja, här har vi en individ som faktiskt verkar kunna klara av en egen självledarskap och en omställning när det behövs. Tar egna initiativ och så vidare och så vidare. Så att det är liksom en annan typ av en omdefiniering av vad kompetens faktiskt är, skulle jag säga.
Finns det någonting som du tycker är lite läskigt med AI? Är du rädd för någonting?
Absolut. Mm. Och det är ju att jag brukar säga att det finns en modell som heter Donald Rumsfeld Matrix. För absolut ingen sympati för Donald Rumsfeld i övrigt så. Men, och han har ju framförallt liksom militärt fokus. Och han använder det back in the days för att kartlägga risker och sådär. Men man kan faktiskt använda det för att se på framtiden och framtida möjligheter och risker. Och den här kvadranten. Den kartlägger, det är liksom fyra rutor då. Där man tittar på sånt som är known knowns, vilket är saker som vi vet att vi vet, och det är ganska okomplicerat och liksom, it is what it is.
Mm.
Och så finns det known unknowns, det är saker som vi vet, vi är medvetna om att vi inte vet allting om. Mm. Det är lite osäkert.
Det är där AI är lite nu.
Exakt, vi håller ett öga på det och vi vet lite liksom, i runda slängar ungefär vad det handlar om.
Mm.
Och så finns det unknown knowns, och det är saker som andra kanske vet mycket om men inte vi, eller det kan vara fördomar som vi har, att vi tror att vi vet saker, men det är egentligen inte alls så som vi tror.
Mm.
Och sen så finns det unknown unknowns. Och allt mer blir unknown unknowns. Mm. Alltså saker som vi inte ens vet om.
Att vi inte vet.
Att vi inte vet, att vi bör kunna, bör hålla koll på och så vidare. Och apropå det här med ledarskap, så handlar det ju mycket mer om också att skapa organisationer där man vilar trygg i att så här, i vetskapen om att det är mycket vi inte ens vet att vi att behöver vi förbereda oss för.
Mm.
Saker som väntar 5-10 år bort i tiden. Men vi har en organisation som klarar av att ha öppet sinne och anpassa oss utifrån nya förutsättningar, som inte låser fast vid gamla idéer om vilka vi är, vad vi tjänar pengar på och så vidare. Och så vidare.
Hur bra är vi på det där idag?
Nej, det är vi inte särskilt bra på alls, förutom vissa bolag som sticker ut och sådär. Och det där blir så otroligt viktigt på individbasis också.
Mm.
Och tänker jag väldigt mycket på också. Hur kan jag bli en människa som är bättre på att hela tiden acceptera att så är fallet. Och med AI är det ju verkligen så, för att komma till din faktiska fråga, så är det ju verkligen så att det jag tycker är läskigt är att när vi pratar om mer avancerad AI och det är liksom Max Tegmark till exempel i sitt omtalade sommarprat när han skrämmer folk på ett sätt som jag tycker är oetiskt faktiskt.
Ja, du tycker det?
Ja, för när man pratar till gemene man på det viset och gemene man inte kan värja sig och inte sålla i liksom sålla i den informationen, så tycker jag faktiskt det är oansvarigt. Men det finns ju ändå delar med AI som vi inte förstår idag att vi ens behöver vara förberedda på, eller risker som vi inte ens kan förutspå och förutse.
Mm.
Och det tycker jag absolut att man ska ha full respekt för och så vidare.
Mm.
Och sen tycker jag det är läskigt också med ägarskapet och vilka som får driva den här utvecklingen.
Ja, det har kommit en till fråga som klingar an till det här faktiskt. Ja. Som just handlar om det här med ansvarsfrågan och liksom regelverk. Och hur ser vi till att de stora AI-utvecklarna nu, att de tar ansvar? Det har ju varit mycket debacle också kring liksom ägarstruktur och allt, eller ledarna där.
Ja, och där är det enkla svaret är regleringar. Och där är jag glad att både på global nivå men också framförallt på EU-nivå. Där brukar vi reta EU eller liksom kritisera EU för att reglera för hårt. Men jag tycker att det är hellre reglera för hårt nu och kanske släppa lite på det sen än tvärtom. Det har utvecklats alldeles nyligen då, så enades man faktiskt efter över 36 timmars förhandling om en AI Act, som det kallas, en EU AI Act.
På EU-nivå.
Där man reglerar ganska hårt både kring liksom, framförallt etiska frågor, samla data om våra kroppar, ansiktsigenkänning, det har man varit på under ganska många år och så vidare. Och det är bara en början. Sen ska det ju också tillämpas och så vidare och så vidare. Men det finns ju förslag på att man får betala ganska mycket i böter ifall man bryter mot de här. Som nation, framförallt då, som medlem i EU och så vidare. Så att vi kommer behöva reglera. Och det, ja, de kommersiella bolagen, hur mycket ansvar de än säger sig ta, att de formar etiska råd internt och så vidare. Och jag tror inte man kan lita på det.
Nej, och sen tänker man så här på global nivå, liksom, okej, EU, men det är ju liksom en del av världen.
Men sen finns det lite mer löst sammansatt. EU formar ju faktiskt regelverk, men lite löst sammansatt olika typer av AI-unioner. Så att England, i början av november så var det ett AI-säkerhetsrådsmöte, kan man väl säga. Ett första som sägs vara återkommande blir årligt helt enkelt. Där de stora nationerna när det gäller AI-utveckling möts och enas och formar. De signar upp sig på frivillig basis liksom. Men det är ändå en början till att man har en gemensam värdegrund för vad AI ska kunna göra och inte och så vidare. Så att det puttrar på många olika plan. Och sen är det också... Det finns en AI-allians som Meta och IBM format tillsammans med flera stora universitet runt om i världen och framförallt i USA. Så det finns också i den kommersiella världen att liksom, man kommer samman. Så.
Det pågår kan
det
man säga.
Det pågår.
Ja, men känner du någon rädsla inför det här med regelverket och liksom om vi ska gå vilse?
Jag känner mig tryggare nu. När jag faktiskt ser att det börjar hända. Och att det inte bara är de här liksom code of conduct och på frivillig basis utan att det faktiskt utvecklas regelverk och så vidare. Sen oavsett vad vi gör i EU så kan ju Kina välja att göra vad de gör och även USA och andra nationer. Så det är absolut en viss oro. Men jag är byggd så rent genetiskt att för mig är det ändå mer liksom bubblor och pirr i magen över allt fantastiskt vi kommer kunna göra. Bara i Sverige så är vi är ett av de främsta forskningsteam, ett av världens ledande forskningsteam när det gäller att identifiera bröstcancer i tidigt stadium med hjälp av AI till exempel. Och det är bara början på...
Ja, vi kommer kunna lösa vara beroende. Många gåtor.
Ja, liksom. Alltså framtida pandemier, allting kommer kunna gå så mycket snabbare när vi tar hjälp av AI.
Så bra.
Jag kan inte ens se att en framtid utan AI faktiskt.
Nej.
På det sättet.
Nej, gud vad bra. Du inspirerar ju till att man... Alltså jag har också det där i mig faktiskt att vara nyfiken på det som man inte vet då. Men det är ju lite olika hur vi befinner oss, vi människor, på liksom den här förändringsbenägenhets- nyfikenhetsskalan.
Verkligen.
Och då är det väl bra att vi... För jag tänker på liksom kopplingen till typ... Om man är rädd för att flyga. Att man, ju mer man liksom lär sig om hur flygplan faktiskt fungerar och varför de flyger, så blir man ju tryggare oftast. Och det här är ju ett sånt på något sätt att alltså, ju mer vi lär oss, desto tryggare förhoppningsvis så blir vi.
Och jag vill trycka på det där igen som är min övertygelse. Att måste testa också. Lek och... Det måste vara mer lustfyllt också. Så inte bara lära sig om AI på teoretisk nivå. Även om jag tycker att det också är viktigt. Och också bidra till att avmystifiera det hela. Liksom om man visar på det här med att så här, ja, men det är jätteavancerade matematiska modeller som är bra på att förstå sammanhang för ord. Liksom. Nästa ord, vilket är det? Liksom. Det är rent grammatiskt egentligen. Sannolikhetslära också. Så kanske det blir lite... lättare att förstå. Och lite mindre läskigt att närma sig det.
Och också en av de här egenskaperna som du har varit inne på, som jag tror, du kanske inte har sagt ordet, men som du utstrålar ganska mycket, det är också den här learnability. Alltså att den biten kommer att bli så viktig för oss att vi är nyfikna på och liksom lära oss det här som vi faktiskt ännu inte riktigt har koll på. Det finns inte i en faktabok.
Nej. Exakt. Utan det är självledarskap och också självlärarskap.
Men annars, Paulina, vad är det vi inte har pratat om?
Vad är det vi inte har pratat om? Jo, en jätteviktig grej kopplat till AI såklart, som också så skrämmer mig och som jag tycker mig se en skillnad i att det är ganska mycket män inom AI-branschen och techbranschen som gärna vill måla upp de här skräckscenarierna. Och det är också ett sätt att göra AI svårare, läskigare och befästa sin makt inom det området skulle jag säga. Medan kvinnor belyser mer liksom faktiska problem här och nu. Och ett av de problemen det är ju fortfarande hur skev datan, alltså apropå ojämlikhet och så vidare. Inom många områden så har vi mycket sämre data på kvinnor än på män och så vidare. Och vilka som var med och forma framtiden för AI och teknik brett, det är så otroligt angeläget. Jag tycker verkligen att man ska se det som en demokratisk fråga. Det är liksom, det kommer genomsyra allt och förändra allt i våra liv på ett sätt som också gör det oetiskt att inte inkludera fler i den utvecklingen.
Gud vad bra att du tar upp det. Och det är ju också en av dina, som du brinner för.
Ja, mina käpphästar.
Ja, men verkligen att vi ska vara... jämställda i, även i den här viktiga utvecklingen.
Ja, självklart. Och det är en rättvisefråga, men det är också en väldigt praktisk fråga. Mm. För våra AI-verktyg och allt kring det kommer bli sämre om vi har fortsätter ha så dålig data och representation i datan som vi har nu.
Ja, så himla bra. Tack snälla för att du liksom sprider det här, tycker jag, så på ett bra sätt också. Avmystifierar och du har en mission där verkligen, tror jag.
Jag tycker det är roligt framförallt, tack.
Ja, men du, för att avsluta också avsnittet här nu. Hur har det gått för oss, tycker du?
Ja, men jättefint samtal. Det känns som vi har pratat högt och lågt. Uh-huh. Och allt ifrån hur det är att vara människa med ups and downs till teknikens ups and downs, utmaningar och möjligheter. Mm. Det är jättefint guidat, tycker jag. Jag har känt mig trygg.
Vad härligt. Mm. Tack snälla för att du har varit med här.
Tack för att jag fick komma.
Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Paulina Modlitba. Nu är Karriärpodden ju inne på sitt 10:e verksamhetsår och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, EQ Executive Search, Signe och Karriärpodden, med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom ledarskapsutveckling, rekrytering, nätverkande, mentorskap och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Så se till att följa oss nu i sociala medier, prenumerera på podden och dela gärna avsnittet och podden om du gillade det. Det gör oss så glada. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.